Hej hej, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd. 2023 börjar närma sig sitt slut. När vi spelar in det här avsnittet så visar kalendern på den 30 december. Så en dag är kvar av 2023 och under det här avsnittet så ska vi, ja men som man brukar göra så här års, alltså blicka tillbaka på kalenderåret som har varit. Vi ska utöver det också se tillbaka naturligtvis på de matcher som Liverpool har spelat sedan vi hördes senast. Det har varit, vad ska det vara, det är 3, 4, 5 stycken ligamatcher bör det vara som har spelat sedan vi hörde senast. Man har spelat mot Fulham, mot Sheffield United, mot Crystal Palace, mot Manchester United och mot Arsenal och Burnley. Det är de matcherna. Det har gått ganska bra. Premier League har nu spelat, de flesta lagen ska jag säga, har spelat 19 matcher, alltså halvtid av säsongen av de totalt 38 som har spelats, och det ser bra ut för Liverpool nu. Man ligger på en första plats, 2 poäng före ligatvåan Arsenal. Med mig i vanlig ordning har jag naturligtvis Per Kvist och Thomas Nygren. Hallå, hur är läget med er?
Hallå, jo men det är bara fint här dagen efter julfiranden, så kan man börja gå ner i varvet igen och fokusera på nyårsfirande istället då.
Gå ner i vikt också kanske, brukar jag vara som med julmaten, i alla fall om man ser på egen del.
Ja, men det har ju till den här tiden på året.
Det gör det, man ska bygga på sig lite späck för de kalla månaderna som är. Hur är läget med dig, Per?
Jo, det är bara bra. Det är ett viktigt tema, att det är väl för sig alltid ett tema nu för tiden, känns det som, men det är stabilt. Jag har precis käkat upp den sista sillen här igår kväll från julbordet, så att nu återgår man till mer normal kost, och det känns ju också kul på ett sätt när man har ätit julmat i några dagar.
Det brukar vara så. Det är gott de första 2 dagarna och sen så har varit där och så vidare. Det har gått bra för Liverpool sen vi hörde senast. Man har ju vunnit då mot Fulham med 4-3. Man besegrade även Sheffield United med 2-0. Crystal Palace besegras med 2-1. 0-0 mot Manchester United och 1-1 mot Arsenal. Och avslutningsvis då 2-0 mot bottenlaget Burnley. Hur skulle du vilja sammanfatta den här månaden som har gått sedan vi hördes senast?
Jag tycker att det är svårt, för bara man lyssnar på resultaten så är det ju ändå liksom, så är det bra. Spelmässigt så har det ju inte varit superimponerande. Det är väl egentligen bara den här cupmatchen mot West Ham som man kände att det var liksom, det slog gnister om Liverpool. Bitvis kanske även i mötet med Arsenal också. Annars så tycker jag att vi har haft lite, klart bra lag och tur kan man ju säga, men det har ändå studsat med oss lite grann. Vändningen mot Fulham, ja, den såg man ju kanske inte komma. Mot Crystal Palace var det en utvisning som räddade oss där, så vi kunde göra en ganska sen vändning till 2-1. Matchen mot United, det var ju ett riktigt bottennapp, för även om ett kryss mot Manchester United historiskt sett så är väl det inte hela världen, men det här är ju bara en skugga av det Manchester United som man har varit, som man är van med. För, alltså, jag är ju uppvuxen med och spela mot ett Manchester United som Alex Ferguson tränade. Det var Giggs och Scholes och Keane med som sprang runt på mittfältet. Och det här United-laget är ju en, alltså det var ju som att spela mot ett bottenlag som inte vi fick hål på. Så det var som när vi spelade kanske mot Sunderland förr i tiden eller något sånt där. Så den matchen var ju, det är väl kanske den sämsta insatsen vi gjort den här säsongen. Men sen spotta tillbaka mot Arsenal-matchen var ju bra. Det var väl egentligen att ha vunnit, för den dels så jag tror till och med att det finns en enstaka Arsenal-supporter som kan skriva under på att Liverpool skulle haft en straff vid Ödegårds chans. Och sen hade vi ju Alexander Arnold ribbträff där hade inte bollen studsat upp lite grann så hade han gjort mål. Så vi hade lite marginalerna emot oss i den matchen. Samtidigt som vi hade marginalerna med oss i början på den här perioden. Så, som sagt, poängmässigt jättebra. Placeringsmässigt går det ju inte att kräva speciellt mycket mer. Och det mest fascinerande är ju att vi leder ligan just nu, är att det känns ju som att vi har liksom inte kommit igång riktigt än. Vi har fått rotera ganska mycket på mittfältet på grund av skador. Det har varit, som det sista matchen, nu spelar vi utan vänsterbacker som både Tsimikas och Robertson är borta. Vi har fortfarande inte riktigt liksom hittat vilken position ska Alexander Arnold ha egentligen. Så det är mycket kvar som att laborera med och som ska sitta innan det här lagbygget är färdigt. Och ändå så sitter vi och firar halvtid som ligaledare. Så det finns ju, det finns ju stor anledning att se positivt på andra halvan av säsongen, tycker jag. Och någonstans är det ju en enorm styrka att vi lyckas vända matcher som vi har varit i underläge, även fast vi kanske inte spelat det superbra. Och det är ju någonting som man kan gå tillbaka till Liverpool under Klopp när vi var som allra bäst. Då visste man ju i stort sett om det är liksom jämnt, om vi ligger under eller om det är oavgjort på tilläggstid, så finns det goda chanser att Liverpool ska avgöra. Och nu när dessutom tilläggstiden är ju ofta liksom dubbelt så lång som den var förr i tiden, så får man ju ännu fler chanser att avgöra på tilläggstid. Så alltså, vi ska ju verkligen vara nöjda med var vi ligger i tabellen, och jag tycker absolut att vi kan ha goda förhoppningar om att det spelmässigt kommer att se ännu bättre ut under andra halvan.
Ja, det var synd då kanske så här i efterhand att man sålde Origi, apropå mål på övertid, för det var ju lite av hans specialitet. Men det har ju gått bra ändå under de här 19 matcherna. 2 poäng före Arsenal och 5 poäng före Manchester City, får väl också tillägga. Stock har Manchester City en match mindre spelad. Aston Villa hittar vi då på en tredje plats också, på 39 poäng då, 3 bakom Liverpool. Och Per, bara för ett år sedan kändes det som att Liverpool var ett lag på dekis vid kalenderår, inledning av kalenderår 2023. Men nu så toppar man då ligan. Vad är det som har hänt egentligen?
Det kändes ju som att Liverpool var på dekis då, eftersom man var det. Det laget som Liverpool hade då var ju, om man ska säga på kollektiv nivå, var det ju väldigt många spelare som var åldrande och som hade haft många skador. Så laget var ju uppenbarligen på dekis, och man behövde ju fräscha upp rejält i förra sommarens transferfönster. Framförallt var det ju mittfältet där man behövde göra väldigt många förändringar, och då tänker jag väl kanske framförallt också att man måste lyfta fram att många av de här mittfältarna som man behövde byta ut, det var ju mittfältare som spelade väldigt mycket. Det var ju inte mittfältare nummer 5, 6 och 7 i hierarkin. Det var ju mittfältare som startade i princip varenda match. Fabinho startade ju varje match till exempel. Och det är ju såklart att man behövde ju renovera mittfältet totalt, och det var vi ju faktiskt inne på väldigt många gånger i den här podden under förra säsongen, att det var ett rejält soppatorsk på mittfältet, och det är ju omöjligt att vara riktigt konkurrenskraftiga med Klopps sätt att spela om man har just soppatorsk på mittfältet. Så att jag skulle väl framförallt säga att det är den stora skillnaden nu jämfört med när vi satt och snackade för ett år sedan, att man har tagit in de här mittfältarna, viktiga mittfältarna som är väldigt högt upp i hierarkin i laget, och det tycker jag är en väldigt stor del i den här uppryckningen. Sen så skulle jag väl också säga det att det är ju såklart att allt hänger ihop lite granna, men förra säsongen såg ju en del spelare, som till exempel Van Dijk, såg ju väldigt sliten ut. Nu ser ju spelarna fräschare ut, och det kanske inte är så konstigt, för man spelade ju mindre förra säsongen än vad man gjorde säsongen innan där, när man var jättenära att vinna precis allting. Det var ju en otrolig, ska man säga, ja, det är lite som att gå till gymmet och försöka maxa i varje övning eller någonting, att man var ju väldigt liksom, man tog ut krafterna rejält, och det är ju svårt att komma tillbaka då, säkert fysiskt och mentalt. Det kanske är lite det vi ser på Manchester City den här säsongen också, trots att de har en jättebra trupp på pappret. Så att det är väl den korta versionen, även om det inte blev så jättekort kanske. Mm.
Och det känns... ja, så här ska vi säga då. Thomas nämnde ju att trots att spelet inte har klickat till 100%, så är man då ligaledare. Och Per, vad är det som saknas då för att det ska bli så bra som det var bäst?
För det första så tycker jag att man måste identifiera hur man vill använda Trent Alexander-Arnold. Det känns ju lite som att nu har man satt in honom på mittfältet samtidigt som man har kvar honom defensivt på högerbackspositionen. Och det som händer är ju att man tappar ju den här dimensionen längs kanterna. För dels så får man ju inte en högerback som fyller på samma sätt. Där fick man ju fantastiska inlägg av Trent tidigare. Nu får man annat av honom från andra positioner, alltså på mittfältet, för man får ju inte det här kantspelet. Samtidigt så kan ju inte vänsterbacken Robertson eller Tsimikas eller ja, vem som än spelar där. Nu är det ju till och med Joe Gomez. De kan ju inte vara lika offensiva heller. Så att jag tycker att man tappar ganska mycket på kanterna. Samtidigt så sitter man och kritiserar Liverpools defensiv jättemycket, men när man kollar på tabellen så är Liverpool det laget som har släppt in minst mål i ligan. Visst är ju Alisson Becker bästa målvakten, men sanningen är ju den att ståndarna skapar ju inte jättemycket på Liverpool heller. Så att kanske är det här ändå ett bra drag av Klopp, men det känns ändå som att det finns en taktisk bit där som inte är riktigt... Han har inte hittat sin riktiga perfektionen, om man säger så. Om han hade en slags taktisk perfektion för några år sedan när Liverpool var så bäst och vann Champions League, så tycker jag kanske inte riktigt att man har den tydligheten nu. Sen så vet vi ju, baserat på hur förra sommaren utspelade sig, att Liverpool var ju ute. Man var ju beredd att betala mer än 100 miljoner pund för en defensiv mittfältare. Visst fick man Vattaro ändå till slut. Ändå. Det känns alltid så fånigt att använda ordet ändå i samma mening som hans namn, för det blir någon slags ordvits vare sig man vill det eller inte. Men han är ju en bra spelare såklart, och han har ju gjort riktigt bra matcher nu på slutet. Men han är ju inte en spelare på samma nivå som de absolut bästa defensiva mittfältarna. Och då tänker jag framförallt på spelet med bollen. Och därför har ju Liverpool spelat Alexis McAllister där väldigt mycket under säsongen. Han är ju en duktig defensiv mittfältare också. Jag tycker att han är underskattad där. Det är många som får att låta som någon slags jättepaniklösning, men så tycker jag inte att det är. Han är faktiskt jättebra där. Men han är inte riktigt, han har inte det här defensiva tänket som till exempel Endo har och som de bästa defensiva mittfältarna har. Men han har ju ett väldigt bra spel med bollen som ändå inte har. Så att jag tycker att man saknar en defensiv mittfältare av riktigt hög klass som är riktigt bra både med och utan boll. Och jag tror ju att om man skulle få in det i framtiden, så tror jag att laget skulle bli bättre helhetsmässigt. Och då tänker jag framförallt på att man skulle bli bättre på att föra matcherna och att man skulle kunna få ut ännu mer av... Ja, till exempel Szoboszlai och McAllister. McAllister skulle ju i så fall spela högre upp i banan. Och det känns ju lockande med tanke på hans kvaliteter. Så att, det är väl det som jag känner att man saknar. Och som jag, ja, som sagt, så verkade ju klubben också tycka det förra sommaren. Så att det är ju ingen revolutionerande åsikt på något sätt.
Det blir ju spännande då om de planerna går i lås och se vad som händer med alla spelare som man då har på mittfältet. Gravenberg, Szoboszlai, McAllister, Endo, Jones, Elliot och ja, allt vad de heter. Det blir många spelare på mittfältet då, men det får man ta en annan gång. Men om vi då blickar tillbaka nu under den här månaden som har varit. Vi hördes vid runt den 30 november senast. Vilken spelare skulle ni vilja lyfta fram som har varit lite av ett utropstecken? Thomas, du har varit
tyst. Ja, men det blir lite grann på vilken hur man ska tänka. För dels har ju såklart, eller var inne lite grann på Van Dijks förra säsong, där han, ja, där han inte var sig själv helt enkelt. Han var ju, ja, han kändes ju väldigt liten fysiskt och kanske mest mentalt, för man fick ju se många sådana här misstag som man gör när man släpper på koncentrationen. Det var man ju inte van vid från Van Dijk. Men de misstagen ser vi ju inte längre. Nu är vi lite grann tillbaka i det här att Van Dijk startar vid effekt. Och bredvid honom spelar det ingen roll vem som startar, för den spelaren ser också bra ut. För man vill ju lyfta Kwanza till exempel, som har gjort det jättebra när han har fått spela. Han spelar ju inte varje match såklart. Men han ser ju jättetrygg ut. Och jag tror att det, mycket av det är ju såklart tack vare Van Dijks form. För nu är han ju, han kanske inte riktigt lika bra som han var när han var som allra allra bäst. Men han är ju tveklöst den bästa mittbacken i ligan igen. Han osar ju samma pondus som tidigare. Han slår sina crossbollar som tidigare. Och han vinner ju allt i luften. Han ser jättebra ut. Och det är en stor anledning att vi ligger där vi gör. Att motståndarna kan inte få fast bollen lika enkelt. Vi får bort det, hörnor mot oss. Då vet man att ja, men där kommer vi vara starka. Så Van Dijk är väl en spelare som man, som man vill lyfta, inte bara för månaden utan för hela säsongen. Sen skulle man också på något sätt vilja lyfta breddspelarna som har fått kliva in nu när det har matchat hårt. För det är många där som jag tycker har gjort det bra. Tsimikas var man ju tveksam till hur han skulle kunna hantera och spela hela tiden när Robertson var skadad. Men efter några halvdana insatser i början så har han sett stabil ut. Han har ju inte liksom, han har inte konkurrerat ut Robertson när han är tillbaka. Men han har absolut gjort vad man kan kräva av en ren backup-spelare. Nu skadan ser ju tyvärr olyckligt mot Arsenal. Men fram till skadan så tyckte jag han gjorde det väldigt bra. Joe Gomez, en annan spelare som jag tycker att han förtjänar beröm. Inte heller han har ju varit en av de bästa spelarna såklart. Men han har också varit en sån här som har fått kliva in på högerbacken. Alexander Arnold upp på mitten eller vila. Och gjort det bra. Nu spelar han vänsterback senast och gjorde det bra. Och han har ju varit något av en hackkyckling hos många supportrar. Men visar nu när han får spela kontinuerligt, när han får vara frisk, att han är en väldigt bra försvarsspelare. Idag kanske bättre som ytterback än som mittback, kan jag känna. För när han spelar mittback, då kan det vara, då kanske man får se lite mer av, ja, sån här tankspriddhetsmisstag sådär. Men som ytterback tycker jag han har åtminstone spelat bättre än vad jag trodde han skulle göra. Han har ju till och med varit en, liksom någon slags kraft framåt och kommit runt och slagit inlägg och så här. Så Gomez är en spelare som jag absolut tycker bör nämnas. Man skulle kunna fortsätta med både Curtis Jones och Harvey Elliott också. Som är breddspelare som tidigare varit hackkycklingar, uträknade och så vidare. Men nu när de får spela lagom mycket, så gör de det riktigt bra. Vi har ju båda de här två har gjort mål senaste perioden. Vi hade Elliot sänkt i Crystal Palace. Han gjorde ju mål mot Burnley senast också. Men ja, vi ska inte prata var och domslut. Men det målet är ju bortplockat. Eftersom de knuffade in Salah i offside. Men inte tillräckligt hårt för att det skulle vara straff. Men det är flera spelare som jag tycker förtjänar att nämnas, som kanske inte nämns ofta, som kanske inte kommer vara de som har högst betyg när säsongen är slut. Men om inte våra breddspelare hade presterat på den nivån de har gjort, då hade ju den skadeproblematik som vi ändå haft drabbat oss hårdare. Man får ändå liksom komma ihåg att vi har Matip långtidsskadad, vi var utan McAllister lång tid, Thiago var borta hela säsongen, Bajsic har inte spelat på hela säsongen, Jota har varit borta. Det har ändå varit många
viktiga Robertson. Spelare.
Robertson, ja, precis. Det har varit många spelare som har varit borta. Men de breddspelarna som ska komma in och stötta upp har gjort det på precis det sätt som man vill. Och det har ju ändå varit nyckeln till att vi har lyckats plocka så här många poäng.
Och då har vi gått igenom, eftersom det ändå är jul så fick vi då många julklappar till många spelare som då lyftes upp. Men då kommer du då Per få den ganska otacksamma uppgiften nu när Thomas i princip har nämnt hela A-truppen utom, ja, men utom Salah egentligen, som har gjort ganska bra ifrån sig.
Så nu sågar vi Salah.
Ja.
Såga Thomas.
Så frågan är, finns det något frågetecken kvar för dig att nämna någon som man är lite nyfiken på som kanske kan prestera mer eller som inte riktigt vet vad vi har?
Alltså det blir ju lite att man letar vid mikroskop efter dåliga prestationer, och min grundinställning rent generellt är väl att det är en lite oskön attityd när man leder ligan och så här. Men visst skulle man väl kunna säga att till exempel Keller inte alltid har gjort jättebra när han har kommit in i cupspel och så, men om jag bara får flika in en positiv sak, fast det inte var frågan och som Thomas inte nämnde, jag bara öser på, eftersom vi leder ligan måste man ändå få vara lite positiv.
Absolut.
Och det här är inte advertising får jag bara säga, men det finns ju en sida som heter whoscored.com som det är en slags fotbollsstatistiksida med en statistisk algoritm med över 200 statistiska grejer de kollar på varje spelare, och de har räknat det, och de sätter ju ett betyg på varje spelare efter varje match baserat på de här 200 parametrarna, och på de sex senaste Premier League-matcherna har faktiskt Trent bäst betyg i hela Premier League, och det tycker jag ändå är lite intressant, för att det känns som att man underskattar Trent lite och man stör sig ibland på den här positionen som man har nu, om man ska vara rätt ärlig. Kanske för att man är så van med hur Liverpool spelade förut och det gick så bra att spela på ett annat sätt. Men det säger ändå någonting att Trent är enligt deras sätt att räkna statistik på och den bästa spelaren i hela Premier League de sista sex ligaomgångarna. Jag tycker att det är fascinerande, för det är inte riktigt så man har känt när man har sett laget spela, men samtidigt när man tänker tillbaka så är det ändå, jag Trent, han är ändå inblandad i väldigt mycket bra, även mot riktigt bra motståndare. Och jag kan bara flika in att det finns en till Liverpool-spelare topp 9, och det är ju Van Dijk, som ju såklart har varit jättebra. Jag kan inte gissa vem som är tvåa i den här formligan. Det är faktiskt Solanke, vår gamla kompis, och det tycker jag ändå är lite roligt att framhäva att han gör en så bra säsong. Tre, jag ska inte gå igenom hela listan, men jag bara nämner snabbt att Liverpool är säkert inblandade i trean på den här listan också, för det är ingen mindre än James Trafford, som ni såklart känner till, Burnleys målvakt, för Liverpool sköt ju extremt många skott mot Burnley och hade ju massvis med lägen, och han var ju jättebra då, så jag antar att det även är Liverpools förtjänst att han är med på den här listan, med tanke på att han, visst han var bra, men han fick också tillfällen att vara, att glänsa. Det är ju inte alltid man får det som målvakt. Till exempel Alisson hade väl inte lika mycket att göra i den matchen mellan Liverpool och Burnley, om man säger så.
Nej, och häftigt med Solanke, om man flika in det, var just att vilken karriärsutveckling han har fått ändå, och just att Bournemouth fortsatte att tro på honom fast de åkte ur, så fick han något år i Championship, fick förtroende, fortsätter utvecklas, och nu är det ju prat om att han ska vara aktuell för klubbarna i toppen med tanke på den utvecklingen han har gjort. Hans målfacit i år är väldigt imponerande, och det såg man väl kanske inte riktigt komma när han spelade i Liverpool. Men samtidigt så var han, då var han väldigt ung. Det var nog ett för tidigt kliv för honom att vara i Liverpool. Men det är ofta man ser dem här som misslyckas när de är yngre i ett storlag, och så går de till något mindre lag och så fortsätter liksom kurvan neråt, för att de kanske inte riktigt har skallen för att vända tillbaka kurvan. Där måste man ju verkligen imponeras av Solanke, och även såklart säga att Bournemouth har gjort en, ja, har verkligen visat honom förtroende, och det är kul att se att det betalas tillbaka. Så man satt ju liksom och fnissade lite grann åt vilken fin övergångssumma som vi fick för Solanke. Men nu kanske det slutar med att Bournemouth ändå får det tredubbla när de säljer honom vidare. Så det blev väl kanske tre vinnare i den dealen. Både vi och Bournemouth och Solanke själv.
Ja, han lyckades ju bättre än Jordan Ibe och Smith som han också fick iväg till Bournemouth. Men,
ja.
Men det är ju lite intressant för Liverpool ska ju ha rätt till 20% av övergångssumman som Bournemouth får för Solanke. Vi har inte sett att han har sålt sen såklart, men säg att han säljs för 50 miljoner pund och är ändå, ja det är 10 miljoner pund då, som Liverpool skulle få på det. Och det sägs ju också att Liverpool har någon slags buyback option, jag vet inte vad det lägger på, men han är ju bara 26 engelska anfallare som gör jättebra i Premier League. Man blir ju lite fundersam sådär, även om det, ja, det är ju inte Mbappé vi pratar om, men det är ändå lite kittlande tanke på att se honom i Liverpool igen.
Om inte annat så kan det ju leda till att Bournemouth kanske då köper fler spelare till överpris som de gjorde med Ibe och Smith. Och det är säkerligen fler spelare som de har köpt. Så får hoppas att de glömmer bort det dåliga och minns det bra helt enkelt. Och det blir, får vi väl lämna då frågetecken och utropstecken. Det finns inte så mycket frågetecken att tala om egentligen när det ändå går så bra i ligan. Och många har skött sig. Det är väl egentligen frågetecknen skulle jag säga då, det är väl de spelarna som inte har spelat av olika anledningar, skador. Hur påverkar långtidsskadan Bajsetic exempelvis, och Thiago, har någon framtid att tala om i Liverpool, och hur mycket påverkar alla de här skadorna de spelarna helt enkelt? Det är väl det enda frågetecknen som i alla fall jag kan se framför mig.
Det är väl det enda som jag kan tänka som man skulle kunna ställa frågetecken vid, det är väl egentligen Luis Diaz. Som har varit, som ändå underpresterat. Men samtidigt, om man ser tillbaka på vad han har varit med om under de senaste månaderna, så kanske inte det är så jäkla konstigt att hans prestationer inte är uppe på 110%. Det är en svår skada förra säsongen. Vi hade den här hemska historien med hans pappas kidnappning bara här om månaden. Så att han inte presterar på topp är väl kanske inte så konstigt. Och där har vi också fördelen att vi har konkurrens. Det är fler spelare som kan kliva in där också. Men han är väl egentligen den som, om man bara ska se rent prestationsmässigt, så är väl kanske han den som jag skulle sätta längst ner på formkurvan. Även om det som sagt är ganska förståeligt.
Mm. Och det är ändå ett väldigt gott betyg. Men året som sådant har inte hela tiden varit förenat med gott betyg. Jag tänker att vi kan ju summera lite hur året har varit. Vad skulle ni säga är de mest anmärkningsvärda händelserna som, när ni nu blickar tillbaka på kalenderåret 2023, vilka är de starkaste minnena? Thomas?
Ja, förra säsongen har man ju liksom försökt förtränga så gott det går. Men det som någonstans kanske som jag minns starkt, det är ändå sommaren som var. För det var en otroligt speciell sommar där många spelare lämnade. Och där är det kanske främst det här saudiska inslaget i transfer-sommaren som inte jag hade förväntat mig i alla fall. När vi fick se både Henderson och Fabinho försvinna väldigt överraskande på ett sätt som jag tror att varken klubben eller de själva hade trott när sommaren började. Så den biten är ju någonting som såklart rättat sig fast. Även alla rykten som var runt Sala. Överlag en stor osäkerhet under sommaren över vad som skulle ske under den här säsongen. Så sommarens transferhistorier är ju någonting som jag minns väldigt väl, får man väl säga. Förra säsongen spelmässigt kändes ju mycket som en baksmälla från en väldigt framgångsrik säsong innan. Det som Pelle var inne på, så var det lite soppatorsk på många håll. Och en annan sak som man får bära med mig, det är ju att vi får ta avsked av många ändå stora spelare för den här omgången av Liverpools storhetstid. När vi fick se Firmino lämnade, som ändå var som en av de första byggstenarna i det här framgångsrika Liverpool. Sen får man säga vad man vill om Hendersons uttåg, men han har ju också varit, liksom, han är ändå den som har höjt alla bucklor. Jag vet inte, det kanske har lyst igenom någon gång här i podden också att jag gillar James Milner. Han lämnar ju också under sommaren ytterligare en sån här som man fick ta farväl av. Så det har varit många spelare som har lämnat som har betytt mycket för Liverpool. Och det är väl också en sån sak som jag bär med mig, att det är liksom ut med de gamla trotjänarna och in med det som bevisligen var behövligt, alltså nytt blod.
Per, vad ser du som det mest anmärkningsvärda under året? Du är inne på Thomas linje att det är sommaren som är det mest minnesvärda, eller hur? Hur resonerar du?
Två saker. Det ena är ju sommaren. Det är ju svårt att komma ifrån. Det var ju ett oundvikligt generationsskifte på mittfältet som accelererades, kan vi gissa, av Saudiarabien när man helt plötsligt fick bra betalt för spelare som Fabinho och Henderson, som förmodligen hade varit kvar kontraktstiden ut annars. De var ju inte lika bra som tidigare, så att, ja, jag tror jag var inne på det när det hände där förra sommaren, att även om det var tråkigt att tappa dem på ett sätt för att de har gjort så mycket för klubben, så var det ju rena lyxen att få bra betalt och bli av med kontrakterna som de... Ja, de var ju inte längre så bra på planen som deras kontrakt visade. Kontrakterna var ju för att de hade levererat tidigare, och jag menar rent ekonomiskt för klubben så var det ju jättebra. Det var ju många klubbar runt om Europa som nyttjade Saudiarabien på det sättet, kan man säga. Och det var ju jätteanmärkningsvärt, och det är ju en inträde från saudiernas sida liksom på fotbollsfronten som... Ja, jag kan inte komma ihåg att vi tidigare har sett något liknande. Visst har man ju sett enstaka klubbar som har kommit liksom och rensat transfermarknaden ganska fint. Men nu pratar vi ju liksom inte om en klubb, nu pratar vi om en liga. Så att antalet spelare som saudierna snappade upp var ju väldigt stort. Och det var ju när man genomför ett generationsskifte, så var ju tajmingen väldigt bra som sagt för Liverpool, att det kom köpare på en del av de här äldre spelarna. Och rent allmänt är ju det var ju det, och det kanske känns lite tjatigt när man säger det, men det var ju framförallt mittfältet som renoverades. Man tappade ju faktiskt inte Firmino i all ära, men om man kollar liksom på antalet spelare så var det ju otroligt många mittfältare som lämnade. Thomas var inne på några där, men även till Oxlade och Keita var ju spelare som man hade stora förhoppningar på i ett visst skede, och att bli av med spelare som är så otroligt skadedrabbade, det har ju också, tror jag, gynnat truppens slagkraft, eftersom man det är ju inte bra att ha för många spelare som har varit skadade så otroligt mycket. Och man säger det på vissa andra lag som har hur många skador som helst. Liverpool har ju också haft skador, men inte lika många skador som en del andra lag. Och det tror jag beror på att man har en fräsch trupp helt enkelt. Och den andra saken, ledsen att det blir långt, men den andra saken som man ändå måste säga med 2023 är ju 7-0-segern mot Manchester United. För det är ju faktiskt en match. Man tänker den enskilda matchen, så är ju det 2023s stora match för Liverpools del, tänker jag. Och det är ju faktiskt osannolikt att vi kommer få se något liknande under vår livstid, trots att vi förhoppningsvis kommer att se många fler matcher mellan de här lagen, att vi får leva länge och vara glada länge. Men vi vet ju att även de absolut bästa Liverpool-upplagorna har ju inte kört över Manchester United på det sättet, och vi kan ju heller inte räkna med att United är värdelösa i all evighet. Nu har de ju dessutom inställningen att de parkerar bussen på Anfield, och då är det ju såklart att det blir ju inga 7-0 när de har en sån gameplan. Så jag tycker ändå att den matchen är värd att framhäva, för det är en sån match som man kommer komma ihåg om 20-30 år, när Liverpool vann med 7-0 mot Manchester United på Anfield. Det var magiskt för oss verkligen.
Och med det då, om vi blickar tillbaka, så det är ju stora händelser. Sommaren var ju väldigt inflytelserik, och kanske då kan sätta upp Klopp, vad säger, utöver, för det är väldigt utmanande för en manager att dels vara kvar i en klubb under en längre period som Klopp nu har varit, men att också kunna byta ut, klara en generationsväxling. Det är inte så många tränare som har klarat av det. Sir Alex Ferguson kan jag påminna mig har klarat av det. Sen vet jag inte, Arsene Wenger kanske, men annars är det inte så många tränare som har haft förmån att få vara i en klubb tillräckligt länge för att utföra då en generationsväxling, och ännu färre är de tränare som har lyckats bibehålla kvaliteten från en tidigare framgångsrik rik generation. Får se om Klopp blir lika framgångsrik, och det ser onekligen bra ut. Men om vi då går tillbaka och ser då kalenderåret så som det har varit, om ni då får plocka ut en enda spelare som ni då skulle anse är årets spelare 2023, vem är det då, Thomas?
Då måste jag säga att jag landar ändå i Alisson. För om man går tillbaka till förra säsongen, den var ju ett misslyckande. Men den hade ju varit en bedrövelse som inte var haft honom. För han räddade oss till poäng många gånger. Han gjorde det även i början av den här säsongen innan liksom försvarsspelet började sitta. Han är ju en... Han är den överlägset bästa målvakt jag haft under min tid som Liverpool-supporter. Och jag tror att det kommer jag säga även den dagen jag sitter och ser tillbaka på ett långt supporterskap. Han är en otrolig skottstoppare, fantastisk i frilägen, otrolig med fötterna. Visst, det blir en snedpass någon gång var tionde omgång så där. Men han har en sån högsta nivå så att jag vet inte om anfallarna ens tror att de ska göra mål när de kommer i frilägen mot Alisson längre. För han är så otroligt snabbt ute. Så jag skulle säga att han med ganska, om man ska se över hela kalenderåret, så skulle jag säga att han med ganska bred marginal är vår bästa spelare.
Skulle du inte säga att det är lite av ett svaghetstecken för ett lag om du utser en målvakt för ett topplag som bästa spelare?
Ja, förra säsongen var ju också en svag säsong. Om jag bara skulle se till den här säsongen som har varit, men då skulle den nog ha andra namn att sätta högst upp. Men ser man hela kalenderåret som helhet, så någonstans var det ju Alisson som räddade oss många gånger och inte gjorde att förra säsongen blev värre än vad den ändå var. Ska man bara gå efter sommaren, men då kan ju en sån som Van Dijk vara aktuell. Då kan ju en sån som Salah också vara aktuell. Men ska man se över hela året, den som har presterat på högst nivå under längst tid, det är ju Alisson. Han är väl egentligen den som aldrig gick ner sig, skulle jag säga. För även om Salah har producerat mål relativt kontinuerligt, så har han också dippat rejält i spelet. Van Dijk har haft perioder han inte stått att känna igen, men Alisson har man liksom kunnat känna igen hela tiden. Och den stora skillnaden för honom är att han haft så jäkla mycket att göra helt plötsligt. När vi var som allra bäst, då behövde ju inte Alisson göra några räddningar. Då var det med att han stod där längst bak och så visste man att han skulle rädda om det blev någonting. Nu har han blivit tvungen att visa hur bra han är. Och det är klart, det är ju inget styrkebesked för ett lag som ska vara topplag att en målvakt måste vara bra. Men man kan väl också säga att i takt med att vi har blivit bättre och bättre, så har han ju också märkts mindre och mindre. Och den senaste månaden så har han inte behövt göra speciellt mycket. Så vi får se det som ett sundhetstecken att om Alisson har varit årets bästa spelare, så har han i alla fall blivit mindre och mindre viktig ju längre tiden har gått. Och det var inte alls för länge sedan som vi faktiskt kunde genomföra några ligamatcher med Keller i mål utan att tappa poäng.
Och efter den här hyllningstiraden till Alisson så kanske blir nästa tröja då efter Milner. Vi får se. Men årets spelare kalenderår 2023. Från Thomas i alla fall. Alisson väcker målvakten. Per, du då? Har du något alternativ till Alisson som årets spelare? Eller är du, precis som Thomas, helt begeistrad i vår målvakt?
Mitt alternativ är ändå Mohamed Salah. Jag tycker ändå att han är ett alternativ. Som Thomas är inne på, så han har inte alltid varit bra i spelet. Och jag skulle väl också vilja lyfta fram i det sammanhanget att han är ju faktiskt en lite annan typ av spelare nu än när han kom till Liverpool. Då var han ju känd som en spelare som skapade jättemycket men som missade jättemycket. Nu är det ju nästan lite tvärtom, att nu är han ju liksom en poänggörare. Han är en målskytt, han är en framspelare. Han kan slå väldigt fina passningar, liksom djupledspassningar, och ha fin split vision. Och Sala, och det är det som jag tycker är så fascinerande med honom. Inte att han har ändrat sitt spel så, men att han har fortsatt leverera alla åren i Liverpool. Och till och med förra säsongen när vi pratade liksom att laget var jättedåligt, så gör alltså Sala 19 mål i ligan och 12 assist. 8 mål på 8 Champions League-matcher. Jag menar, det är ju otroligt facit. Den här säsongen har han också fortsatt att leverera. Och dessutom är ju Sala inte en sån här spelare som dopar, inom situationstecken, dopar sina siffror i lätta matcher. Han gör liksom inte 3 mål jätteofta. Jag kan inte komma ihåg senast han gjorde det i Premier League. 4-5 mål gör han aldrig, men ändå har han de här otroliga målskördarna över tid. Och det är ju för att han väldigt ofta gör 1 mål eller 2 mål. Han är ofta väldigt inblandad i matcherna. Dessutom gör han mål mot de bästa motståndarna väldigt ofta också. Så att jag skulle ändå vilja lyfta fram honom. Och då skulle jag också vilja tillägga lite snabbt att om man kollar på Liverpool nu i jämförelse med några år sedan, då var ju Mané en spelare som gjorde mycket poäng också. Och Firmino var liksom den här spindeln i nätet. Då var de ju en trio. Även om Salah gjorde flest mål, så ofta var det ju så att Mané var lite hack i häl på Salah vissa säsonger vad gäller målskörden. Numera är ju Salah faktiskt den enda riktigt pålitliga målskytten i hela truppen. Nu har man ju en lite annorlunda dynamik. Man har inte en samspeltrio på det sättet. Istället har man 5 väldigt bra spelare där Salah är den enda riktigt pålitliga målskytten. Och om man ska vara helt ärlig, den enda som är riktigt given i startelvan. De övriga 4 är ju mer att de kan rotera. De spelar ibland, det beror på motstånd, formen. Salah är alltid där och han är den enda som alltid levererar framåt. Så att där har ni mitt case för att göra Salah till årets spelare 2023.
Jag tycker också det är viktigt där att du säger att Kane är ju aldrig skadad. Han spelar ju varje match, nästan 90 minuter varje match, och har gjort så sedan han kom i princip och fortsätter att göra det. Till skillnad från när vi säger spelare som är skadade, men Matip eller Konaté eller Keita eller Oxlade-Chamberlain som, eller Thiago, som bara behöver titta på en fotbollsplan sen så är de skadade i princip. Men Salah är aldrig skadad, vilket är otroligt fascinerande under så många år också.
Han spelar ju också nästan, det känns som att han ska spela liksom, även om vi spelar mot Plymouth i ligacupen så vill han starta. Det känns som att han inte heller vill vila. Det är väldigt få matcher som Salah har 0 minuter när han är frisk. Men det spelar ingen roll vilka möter, så startar han inte, men då ska han fan ha sista halvtimmen i alla fall. Så han måste ju vara väldigt, han måste ha väldigt bra fysik. Och det är också intressant det som Pelle är inne på, just att han förändrar sitt spel. Nu är att jag avskyr Cristiano Ronaldo, så jag vill egentligen inte göra den här jämförelsen. Men det finns ju ändå likheter i hur deras karriär har sett ut. För Ronaldo var ju också en spelare som var mer av att liksom hot med sin speed på kanten och så där, kunde gå runt med försvarare och sånt under början av sin karriär. Och sen blev han mer av en målskytt och en poängspelare. Och lite grann den vägen har ju Salah också tagit nu. Man får liksom, pulsen går ju inte upp jättehögt på en när man ser att Salah kommer ensam mot 2 backar till exempel. För gissningsvis kommer han kanske inte att springa runt dem. Men i slutändan så är ju, han har ju ett otroligt målpasset. Han kan ju gå av en match och ha varit osynlig och ändå 2 mål i stort sett. Och det är ju, ja, det, är klart, det kommer ju lite grann med åldern. Han är ju inte 25 längre. Men känslan nu, det är ju att det inte är fotbollsmässigt dåligt för Liverpool att förlänga hans kontrakt. Sen så ekonomiskt är det en annan fråga, men fotbollsmässigt tror jag att Salah har fler år kvar nivå än vad de flesta andra i hans ålder har.
Alltså jag skulle väl säga så här, att Liverpool kan, skulle kunna känna sig bekväma med att förlänga med Salah, eftersom han är ju i så bra form och jag tror att han kommer vara bra länge. Och dessutom har man ju inte ett kollektivt problem med många äldre spelare. Då kan de ju ta ut varandra, men så är ju faktiskt inte fallet längre. Och dessutom är det ju, om man ska vara lite krass, så kommer ju, man kommer ju kunna sälja Salah till Saudi när han är 33 eller 34 också. De kommer ju vara beredda att betala mycket pengar även då. Men som jag ser det, så är det väl dels att det är viktigt att inte tappa honom på free transfer, eftersom man kan få så hysteriskt mycket från Saudi. Och Liverpool har ju inte, man har inte oljeägare själva, så att säga. Så att det tycker jag väl ändå är prio ett på något sätt. Om man inte kan förlänga så får man inte tappa på free transfer. Och det andra som man tänker på, jag gick inte in, medvetet inte in på det här med att han aldrig är skadad, för det känns som att man jinxar lite då. Men nu när ni ändå har sagt det, så eftersom han spelar så extremt mycket och dessutom är en väldigt pålitlig målleverantör eller poängleverantör, att han gör ju många assist också, så är ju frågan, nu går man ju verkligen händelserna i förväg, men nu är ju, då är frågan är ju om den dagen han lämnar, om man inte måste ersätta honom med två spelare, för att han är ju som två spelare egentligen. Han spelar så otroligt mycket, han levererar så otroligt mycket. Normalt sett så är ju spelare skadade ibland, de är i form ibland, kan därför leverera ibland. Men ja, så det är mina funderingar kring framtiden med Salah.
Det krävs väl då nästan att Nunez börjar göra mål på i alla fall 5% av sina chanser, så är nog mycket löst.
Ja, men det var just det här, man får också komma ihåg det här med stjärnstatusen som Salah har. Det ska man inte heller underskatta, för visst, han är ju såklart stor. Han skulle ju vara den största stjärnan i Saudiarabien. Men om man ser till Liverpool internationellt, så är ju Salah också som verkligen en viktig spelare. För en sån här spelare som alla i hela världen som följer fotboll vet vem det är. Men om man går runt på marknader, då ser man ju Salah-tröjor hängandes där bland alla de andra stora namnen. Och det är också liksom en del i att få unga supportrar och kunna få liksom den delen av klubben att växa, att ha ett sånt namn. Så den dagen Salah lämnar krävs det också att någon kliver in och tar över där. För även om vi har väldigt, väldigt bra spelare, så Salah är ju, utöver att han är en väldigt bra spelare, så är han ju en världsstjärna. Min dotter är 4 år och hon har ju vetat vem Salah var sedan hon var 2. För det är ett sånt där namn som man hör runt omkring, som syns ofta, man kommer ihåg honom. Jag tror att de flesta liksom, när de tänker på Liverpool idag, ja, Klopp kanske då, men annars är det ju Salah. Lite grann på samma sätt som det kunde vara med Gerrard. Och att den typen av spelare är också svår att ersätta på ett annat plan. Någon gång kommer Salah att lämna. Men det är viktigt att klubben ser till att det blir vid rätt tillfälle. Och sånt är ju väldigt, väldigt svårt att få till. Gerard, ja, men när han lämnade, då var ju han i slut. Vi fick ju på något sätt anpassa spelet för att kunna få in honom på planen. Det var väl kanske inte det ultimata sättet att lämna på. Dessutom fick vi ju inga pengar. Och Salah, han kommer ju inte att pensionera sig i Liverpool. Någon gång kommer han spela någon annanstans. Men det blir viktigt för klubben att vi får till det på vid rätt tillfälle. Och det absolut bästa, igen, det som du är inne på, Andreas, med Nunez, att han börjar producera. För jag tror att han har ändå en sån aura kring sig att han kan bli den här stjärnspelaren. För han har ändå, ja, men han har ändå någonting runt sig som, ja, men som man lägger märke till. Han har ett speciellt spel. Och, ja, så, nästa säsong kanske, om Nunez kan komma upp i en fin målform, så kanske det blir lättare att ersätta Salah på det marknadsmässiga planet också.
Mm. Ja, Núñez, för mig så ger den lite vibbar av att vara en Luis Suarez i vardag där man vet aldrig riktigt vad som händer på gott och på ont. Men nog händer alltid saker där. Vi får se vad som händer med Mohamed Salah i framtiden. En av årets två spelare, kalenderåret 2023 års spelare, Alisson Becker och Mohamed Salah, alltså får man väl säga, med ganska bred marginal låter det som, att med tanke på alla superlativ ni lyckades producera för båda spelarna. Ska vi kika framåt nu? Nu när vi har liksom, vi har haft 2023, nu har vi tittat på 2023. Vi kan väl börja med att titta långt framåt. 2024 är snart, det ligger ju alldeles runt hörnet, nyårsafton imorgon när vi spelar in. Vad har ni för förväntningar på det här året?
Ja, höga förväntningar får man ändå säga, eftersom med tanke på att vi är på väg i, det känns som att vi är på väg i en positiv riktning. Det kommer säkert att hända mer saker på spelarfronten till sommaren. Så jag ser positivt på utvecklingen för Liverpool, samtidigt som jag tror att det börjar bli lite kärvare för de här lagen som har värvat till framgång. Jag ser både Chelsea som hackar. Även om City är bra, de får fortfarande se som favoriter att vinna i år, så är de i en udda situation också med en trupp som börjar bli ganska tunn, och där man har alla de här anklagelserna från Financial Fair Play mot sig. Så jag tror att de kommer kanske kunna, det blir nog svårare för dem att spänna musklerna på samma sätt. Så jag tycker det ser positivt ut framöver för Liverpool. Det är klart några spelare som blir lite äldre, men överlag så är ju merparten av spelarna nu i en bra ålder. Och precis som vi är inne på med Salah nyss, så känns ju Van Dijk som en spelare som kommer hålla länge. Alexander Arnold är fortfarande ung. Alisson kommer att hålla länge. Målvakter kan ju stå tills de är, ja, Buffon var han, var 45 när han la av. Så jag tycker jag har höga förväntningar på 2024 för Liverpool.
Om Thomas är positiv här, så ska jag sätta lite på pottkanten. Om du då får förutspå tre saker som kommer, som du tror eller hoppas kommer att hända då med Liverpool under 2024. Vilka tre grejer skulle du vilja lista då?
Det första, att man slutar topp tre i Premier League den här säsongen. Det tror jag kommer att hända, delvis eftersom man inte har Champions League, som vi vet är väldigt jobbigt att kombinera med Premier League-spelet. Så det är min första. Min andra är att Liverpool kommer vinna Europa League. Och visst, man har det vid sidan om Premier League, men det brukar inte vara lika jobbigt som Champions League, av den enkla anledningen att det är lättare motståndare även i slutspelet. Så att topp tre i ligan, vinna Europa League. Den sista profetian, om jag ska ta något negativt, så tror jag att Salah kommer att flytta till Saudi nästa sommar. Jag tror att alla parter, eller i alla fall Salah och Liverpool, var med på att han inte kunde sälja så sent förra sommaren och att han inte kan lämna nu i januari. Men jag tror att då kommer det vara dags på något vis att han inte kommer att kunna säga nej till pengarna, och att Liverpool kommer att sälja honom ganska tidigt i sommarfönstret 2024 och därmed kunna planera bra med ersättare och så, både ekonomiskt och sportsligt. Så att det är mina tre stora saker som jag kan se hända, även om topp tre i ligan, jag vet inte hur stort man ska säga att det är för en klubb som har massvis med ligasegrar och Champions League-segrar, men det är klart att det vore en framgång efter den här renoveringen att komma topp tre i ligan.
En trofé i alla fall, en topp tre och en Salah på bortgång. Det är tre profetior alltså för 2024. Om vi då bara sträcker oss i närtid då när det gäller 2024, så kan vi ju titta framåt till nästa gång vi hörs, vilka matcher som är på programmet. Liverpool kommer den inleda 2024 med att spela mot Newcastle hemma på Anfield. Sen blir det cupmatch mot Arsenal. Det blir cupmatch, man håller sig i håller sig väl med Londonlagen och Fulham blir ytterligare en cupmatch. Sen spelar man mot Sri Lanka och hans Bournemouth på bortaplan. Det blir en, återigen en cupmatch mot Fulham. Sen blir det Londonlag mot man spelar mot Chelsea. Vi fortsätter med ett och avslutar med ett Londonlag den 4 februari mot Arsenal. Så alltså mycket London kommer att vara under den närmaste tiden. Men om vi säger lika matcherna då. Newcastle, Bournemouth, Chelsea och Arsenal. Fyra ligamatcher. Vad säger ni om dem? Det är inte det lättaste motståndet så här på pappret. Thomas?
Det känns spontant som ett tufft schema. Newcastle är på nyårsdagen. Det är klart, de är lite sargade med skador. Kommer med dålig form. Det börjar ju gnissla lite grann runt Eddie Howe. Så det känns ju spontant som en match som vi ska vinna. Men sen blir det ju tuffare, för då får vi komma ihåg att vi Salah drar ju iväg efter Newcastle-matchen och missar väl åtminstone Bournemouth och Chelsea. Ändå ska ju iväg och spela asiatiska mästerskapen. Så det blir tufft. Bournemouth går ju bra också, så att möta dem borta nu, det kommer ju bli... Det känns ju på förhand som en svårare match än att möta Chelsea hemma, även om Chelsea... Ja, de har väl två raka segrar nu i alla fall. Och sen har vi Arsenal där som... Ja, det är ju mycket svårare än så blir det egentligen inte av de matcherna som vi har kvar. Även om jag tycker någonstans att det lag som ska vara mest besviket av de i toppen nu, det är ju Arsenal som var nära att vinna förra året, en relativt spenderat stort i sommar för att gå om City. De får möta ett City som har spelat halva säsongen utan De Bruyne, som har varit utan Haaland flera matcher. Och trots det så har de ju faktiskt inte ryckt ifrån City. Så de kommer ju säkerligen vara piskade att vinna mot oss när de spelar på Emirates. Så ja, men det blir fyra tuffa matcher. Och någonstans 12 poäng är nog att hoppas på för mycket, tror jag. Speciellt med tanke på att vi under januari kommer att vara utan vänsterback. Men kan vi 9-10 poäng på de här fyra matcherna, då tror jag att vi får vara ganska så nöjda ändå.
9-10 poäng på de där fyra matcherna, Per. Vad skulle du säga? Du som ändå nu håller på och siar framöver. Så vad tror du om den här, om vi då tittar i närtid mot Newcastle, Bournemouth, Chelsea och Arsenal?
Ja, Newcastle tror jag man tar. De ser ju verkligen ut att ha fått soppa torsk, och de har ju haft Champions League, vilket är ovant för dem att ha parallellt, och de har ju också väldigt mycket skador. Sen så skulle jag väl säga det att det ska bli intressant att se vilka lag man matchar i de här cupmatcherna. Både FA-cupmatchen mot Arsenal och dubbelmötet i Carabao Cup, som det heter nu för tiden, mot Fulham, är ju matcher där man potentiellt sett skulle kunna sätta lite mer B-betonade lag. Jag tänker borta Arsenal, FA-cupen. Är det värt att gå all in verkligen i en sån match? När man dessutom har flera borta på landslagsuppdrag. Liga-cupen där, Carabao Cup, alltså det är ju semifinal i för sig. Men ja, det jag tror att man kommer vila vissa spelare i de här matcherna. Och därför kommer man trots allt att kunna ta sig igenom det här. Men det stora frågetecknet någonstans blir ju varifrån målen ska komma när Salah inte spelar, eftersom han gör så många av lagets mål, och det ska bli väldigt intressant. Och en annan rent allmän spaning är ju att nu vet vi att det är halvtid i ligan, så Liverpool har mött alla en gång. Det känns ju i alla fall, nu är det ju visserligen Arsenal och Aston Villa har man haft på Anfield, men till exempel Manchester City, Tottenham, Newcastle, det är ju lag som man har mött på bortaplan. Chelsea, om jag inte sa dem. Och nu ska man ju möta dem på Anfield. Och det känns ju som att till exempel Chelsea är en mycket enklare motståndare på Anfield jämfört med på bortaplan. Så att det ska bli skönt att få de här matcherna hemma under andra halvan av säsongen. Och de som man verkligen vill ha revansch på är ju Tottenham, för det är ju det enda laget som man har torskat mot hittills, så det var ju, ja, det var ju visst, men det var väl inte en perfekt match som Liverpool, men det var ju faktiskt domarna som fixade segern till Tottenham där.
Det var inte en perfekt match ur domarsynpunkt heller, får man väl säga.
Ja, så att det ska bli kul, och jag tror 9 poäng på de här matcherna. Jag tror som sagt att man kommer att mönstra lite mer betonade lag i cuperna, vilket mycket väl kan innebära att man åker ut i båda cuperna, men förmodligen kommer ha positiv effekt på ligaspelet. Och nu blev det långt, men jag vill bara tillägga slutligen att det skulle ju vara jättekul om Thiago kunde komma in och spela igen och göra det bra. Vi vet ju att han är ju så otroligt skicklig, och det känns ju väldigt lockande att få in honom bland de här nya yngre mittfältarna, för att han har ju ändå någonting annat som säkert kompletteras bättre av de här yngre vi har nu än vad det gjorde av andra äldre förra säsongen. Så det är en önskan från min sida att han ska komma tillbaka i hygglig form i alla fall.
Kommer Liverpool fortfarande kunna stoltsera med att vara ligaetta om en dryg månad? Thomas?
Nej.
Per?
Ja, jag får väl säga ja, eftersom man är ju ändå 5 poäng före Manchester City nu, och rent spontant så känns det som att det är de som kommer att vara bäst nu den här perioden.
Mm. Nej från Thomas, ja från Per. Vi får se hur det går med den saken. Med det så börjar det snart bli dags att runda av det här avsnittet, det sista för 2023. Och, men innan vi gör det så blir det dags för en, ja, men en topp 5-lista i sedvanlig ordning. Och det pratas ju väldigt mycket och väldigt ofta om transfers, nya spelare. Men det är väldigt sällan man egentligen gör ett bokslut med hur duktiga var en manager med att köpa spelare. Så jag tänker att vi kan inleda så att säga en liten följetong, att de manager som har varit managers för Liverpool under ja, men det här århundradet, att man ser tillbaka på vad var det de värvade egentligen och vilka var de bästa värvningarna. Och då kan vi väl börja med Gerard Houllier, som var Liverpools manager mellan, ja, men 97 eller 98 då, i ensamt majestät fram till 2004. Och om vi då ska ranka de 5 bästa värvningarna som gjordes under den här perioden och gå längs minnenas allé, hur skulle en topp 5-lista se ut då, Thomas?
Mm. Tittar man på de värvningar som Houllier gjorde, så jag fick att det landade på 40 spelare som han värvade under sina år som tränare. Hans första värvning var ju Jean-Michel Ferri, som han inte var med på topp 5-listan. Så kan vi väl inleda i alla fall. Ja. jag kommer inte ihåg vem av dem det var som, om det var om det var Carragher eller om det var Fowler eller Gerard, någon av deras självbiografier som de beskrev honom som någon slags spion bara för Houllier, att han inte förstod vad han skulle komma dit och göra riktigt. Men han kom inte med på topp 5-listan, såklart. Utan vi dividerade lite grann runt femteplatsen, men vi landade väl någonstans i att på femteplatsen hamnade en spelare som vi plockade in ifrån Blackburn Rovers i juni 99. Det var ju som första riktiga sommaren för Houllier att värva och stärka upp truppen. Och en lagdel som han uppenbarligen inte var speciellt nöjd med, det var försvaret. Mm. En otroligt viktig beståndsdel i försvaret som Houllier byggde upp, det var Stefan Henshaw, som kom till Liverpool från Blackburn. Han var ju inte en spelare som man kanske märkte så mycket. Han gjorde ju, jag vet inte om han gjorde något mål under sin tid i Liverpool, men han var otroligt stabil. Den typ av mittback som man saknade under Phil Babb, John Scales och den här eran som var innan. Henshaw var ju trygg. Det jag minns bäst var, han såg ut som att han var anfådd redan vid avspark. Men han höll ändå orken upp under hela matcherna. Han var en väldigt underskattad spelare. Så han placerade vi på den på femte positionen på den här listan. Alltså Stefan Henshaw som kom ifrån Blackburn.
Och på plats nummer 4 då?
Ja, plats nummer 4, då får vi hoppa fram i historien fram till sommaren 2001. Då vi gjorde en värvning ifrån Monaco. En ung, vänsterfotad, rödhårig norrman vid namn Jan-Arne Riise. Han var ju också en sån som var... Han var ju en stor talang när han kom. Han var ju hyfsat ung när han kom till Liverpool. Och blev kvar väldigt länge. Han hade ju absolut sina toppar. Han fick ju vara med och vinna Champions League. Han hade det frisparksmålet mot Manchester United tidigt i sin karriär. Då han liksom redan där befäste sin plats i Liverpool. Och han är ju något av en... Ja, man kan väl säga att han är någon slags Liverpool-ikon. För han är ändå en sån som förknippas mycket med staden Liverpool och runt klubben och så här. Så det var ju en väldigt lyckad värvning att få in Riise. Sen hade ju han också, för att vara vänsterback i Liverpool under 2000-talet, så får man väl säga att han var en väldigt bra spelare. Sen var visst han spelade på mittfältet ibland också. När han skulle försöka rensa upp, när han hade Jimmy Traore bakom sig. Det krävdes ju lite defensivt ansvar för vänstermittfältaren också då. Men vi har satt Riise på fjärde platsen.
Och på plats nummer 3.
Ja, det är ju fina namn som man blir varm av att läsa. Och på plats 3 har vi ju satt den som oftast brukar prata om som den mest underskattade Liverpool-spelaren. Han har nästan varit underskattad så länge så att han har blivit överskattad. Man fick ju aldrig en dålig match av ytterbacken som Liverpool plockade in ifrån Fulham sommaren 2003. Det här var ju samma sommar. Det var ju Harry Kewell som var den stora värvningen den här sommaren. Men han var ju raka motsatsen till Steve Finnan som vi fick in ifrån Fulham. För Kewell som nästan alltid var skadad och presterade på väldigt ojämn nivå bortsett från sin första säsong. Så var ju Steve Finnan alltid redo, alltid stabil, gjorde alltid det han skulle. Steve Finnan var det måste ju vara en drömspelare att ha i en trupp. En sån som, ja, en sån som alltid går in och gör jobbet. Så han hamnar på tredje platsen.
Finns vissa likheter mellan honom och Liverpools nuvarande vänsterback Robertson på sätt och vis, att kanske inte får de största rubrikerna men ändå gör ett väldigt bra jobb på sin position.
Ja. Robertson kanske mer en sån som märks i sitt kroppsspråk och så där än vad Finnan var. Finnan var väl snudd på att han kände som att han var obekväm med att vara på de stora scenerna. För han är väl sån som har lämnat fotbollsvärlden helt. Jag vet inte någon gång jag skulle försöka kontakta alla som hade varit med om Champions League-vinsten i Istanbul, och Finland gick det nästan inte ens att få tag på. Men absolut, annars finns det ju väldiga likheter, också köpta för en ganska, ganska så låg summa från en konkurrent i nederregionerna av tabellen. Så nej, men Steve Finnan var en väldigt fin spelare.
Och nummer 2 antar jag också är en väldigt, ja, men som du säger, fin spelare. Vem då?
Ja, då är vi tillbaka på sommaren 1999 där Hollier skulle bygga upp någon slags ryggrad så att han ville fixa defensiven. En av de viktigaste byggstenarna i Liverpool då och för många år framöver, det var ju Didier Hamann som kommer från Newcastle. Jag personligen är ju svag för de defensiva mittfältarna som kanske inte alltid är så gör de här vackraste sakerna men som är väldigt nyttiga. Och det kan man lugnt säga att Hamann var. Han var ju en väldigt viktig beståndsdel i Liverpool under många år. Både liksom med sin pondus på mitten, bollvinst. Han var ju inte snabb. Det kan man inte anklaga honom för. Men han stod rätt. Han var ju briljant på att ramla för att få frisparkar också när han behövde. Han var otrolig på att ta taktiska frisparkar i båda riktningarna egentligen. Han visste precis när han skulle fälla en spelare och han visste precis när han skulle ramla själv. Hade också ett jättefint skott. Hamann, en underskattad spelare, han också lite grann i Liverpool-historien. Han var också med och slog in en straff 2005. Så Hamann är en spelare, som en personlig favorit som hamnar på plats 2 här.
Ja, som patrullerade i sidled mer än uppåt och neråt kan man väl säga. Stod där längst bak i mitt cirkel där och patrullerade. Mm. Och längtade väl efter en cigarett eller någonting. Han är ändå inte på plats nummer 1, utan där hittar vi, det väl, kommer väl inte så någon överraskning gissar jag, att det inte Elhadji Diouf har en känsla av, utan det kommer att vara något helt annat, ungefär motsatsen.
Ja, det är inte Diouf, det är inte Rigobert Song, det är inte ens Igor Bishkan faktiskt, utan det här är väl kanske en av de bästa värvningarna som Liverpool har gjort i modern tid i alla fall, för 2,5 miljoner pund från Wilhelm Svej. Ja. Också sommaren 99 så plockade vi in den finska mittbacken Sami Hyppie, och hans betydelse för klubben behöver man egentligen inte prata speciellt mycket om, för jag tror att alla som lyssnar vet vem Hyppie var och vad han har gjort för Liverpool. Men det var ju, precis som jag var inne på tidigare, så som Liverpool-supporter var man inte bortskämd med mittbackar som gick att lita på. Men om man tittar tillbaka när det var, men det var som vi inne på, det var Scales och Babb, det var Julian Dix, det var Neil Ruddock. Det var ju den typen av spelare som man fick se där i mittförsvaret när jag började kolla, eller Kvarme. Så det var liksom att få in Hyppie bredvid Henshaw, det var som att vi helt plötsligt hade en backlinje. Och Hyppie var ju, det var ju en av ligans allra, allra bästa försvarare under många år. Han var tryggheten själv. Gjorde också många mål framåt. Han var ju livsfarlig på hörnet framåt. Och jätteomtyckt i Liverpool. Det säger också något om honom som karaktär. När han var ju ändå kapten men blev av med binden till Gerard. Och trots det så fortsatte han bara prestera på samma höga nivå. Men Hyppie är ju en ikon i Liverpool, får man säga. Mm. Och om man skulle sätta ihop en fyrbackslinje med de bästa försvararna som Liverpool haft under 2000-talet, men det är ju, även om de kanske inte skulle komplettera varandra perfekt, så blir det ju Van Dijk och Hyppie som är de två bästa mittbackarna som vi har haft. Vi skulle vara väldigt bra på hörner med bägge de på mittbackarna i laget.
Absolut. Frågan är bara vem skulle vara ledare om de skulle käbbla i straffområdet och vem som skulle få styra och ställa. Tror det skulle vara intressanta diskussioner de emellan i alla fall. Har en känsla av. Topp 5 alltså.
Ja, men sen är det ju klart, det är fel namn på den här listan som... Vi har en sån som Gibril Cissé som borde kunnat blivit så mycket mer, men som drabbades av dubbla benbrott under sin tid i Liverpool. Vi har ju Jari Littmanen som tyvärr kom till Liverpool lite för sent in i sin karriär, också hade stora skadeproblem. Vi hade Anelka, finns med på lån här, valde man att inte förlänga, och det var då de plockade in den här Diouf som inte var någon större succé. Så det är ju flera fina spelare här. Vi har Marcus Babbel som gjorde en jättebra säsong när han kom till oss som 2000, men sen drabbades av en jätteknepig sjukdom som gjorde att han aldrig blev sig själv igen. Vi var ju också lite inne på med Gary McAllister på en topp 5-man som också kom gratis där sommaren 2000. Men det var väl lite kort brintid på honom. Han kom ju väldigt gammal, men jag vet att Gerard pratade väldigt gott om hans inverkan. Emil Heskey är också en spelare som var väldigt nyttig, även om inte han blev den här målsprutan som man kanske trodde att han skulle bli. Men det hade vi ju andra som skötte, så det var väl också en lyckad värvning, får man säga.
Ja, så finns gott. Men du, jag vet, du skickade ju ut den här frågan på topp 5 spelare när vi bestämde att den här listan skulle göras. Vad har du fått för svar?
Det var ändå flera som hade åsikter om det här. Några av dem, dels har vi Christian Andersson, som honom kan ni för övrigt gå ut och söka upp på. Om nu säger man, ja det heter Twitter längre, men jag är gammalmodig så jag säger Twitter. För han har en väldigt bra Liverpool-podcast, engelskspråkig, som man kan söka upp. Han var i alla fall inne på Steve Finnan, precis som vi nämnde också, även Riese. Och så nämner han Babbel och Gary McAllister. I starka namn allihopa. Andreas Blomqvist är inne på Dietmar Hamann, som gjorde stor skillnad på att täta upp mittfältet. Sen så är han också på kultspelaren som avgjorde borta mot Arsenal, Titi Kamara. Och han förtjänar väl ändå någon slags något hedersomnämnande här. Han var ju ja, det var en sevärd spelare. Han hade lika många klackar som passningar framåt på en match, men han hade ju en period där han faktiskt var på ett överlägset farligaste hot framåt. Avgjorde bland annat en borta match mot Arsenal där vi spelmässigt var det sämre laget, kan man väl säga. Andreas Blomqvist nämner också att han var i Norge och såg både Hyppie och Hamann i en slö försäsongsmatch, och att han, redan där kunde man se kvaliteten på dem var obestridlig och uppenbar. Så det är väl de här namnen som vi var inne på som också nämns bland de som har svarat. Överlag får man väl någonstans säga, om man ska ett bokslut på Juliers transferhistoria i Liverpool, så är det ju fler floppar än lyckade värvningar. För någonstans, om man tittar på de som vi har valt nu, så är det är två mittbackar. Det är en vänsterback, det är en högerback och det är en defensiv mittfältare.
Ja, försvaret var då hans grej, och sen får jag också säga att många av de här spelarna som är på våran topp 5 är ju faktiskt från första året och som nämndes. Alltså 99, Hyppie, Schmitzer, Kamara, Anshaw, Hamann. Det är en övervikt i alla fall på Juliers tidiga del av Liverpool-karriären. Har du, Per, något speciellt minne av någon av de här spelarna som du, jag antar Hyppie är väl den som står ut mest?
Ja, det är klart att man har många minnen från många av de här spelarna. Det är en match som jag kommer ihåg med Hyppie, var faktiskt, jag tror det var en bortamatch mot Bolton. Om ni kommer ihåg han lagkaptenen de hade där ett tag, Nolan. Kevin Nolan. Jag tror att han var en Liverpool-spelare i grunden. Jag kommer ihåg att han knäckte näsbenet på Hyppie. De tvingade skryta och att Liverpool förlorade matchen. Det är inte varför det har etsat sig fast så mycket. Men det är klart att det som man framförallt kommer ihåg från flera av de här spelarna är ju Champions League-vinsten under Rafa Benitez första år. Även om vi pratar Juliervärvningar så var ju många kvar då, och det är ju klart att det är en sån sak som man verkligen kommer ihåg, eller för den delen Rises flertalet drömmål. Och en reflektion rent allmänt är ju att Julier värvade väldigt många, jag vet inte exakt hur stor andel det var, väldigt många franskspråkiga spelare. Men att det är väldigt få franskspråkiga spelare med när man gör en sån här topp 5-lista. Det var ju väldigt många som misslyckades av alla de här med franska som modersmål som han värvade. Och Henshaws är väl den enda på topp 5-listan som har franska som modersmål, om jag minns rätt. Så det är ju verkligen anmärkningsvärt, för att Olier skulle ju vara lite som Wenger blev i Arsenal. Att hans tanke var väl att han skulle ta med många bra talanger ifrån Frankrike, eller hemmahörande i Frankrike, som han skulle förädla i Liverpool. Men det var ju tyvärr väldigt många av dem, som Medjani, Cheirou, Diouf, Diaw etc., som inte lyckades i Liverpool trots att de var ganska uppskrivna när de kom till klubben. Och det är ju tråkigt. Man undrar ju lite hur det kunde bli så. För det borde ju ha varit spelarna som var de säkraste värvningarna egentligen med tanke på Holliers bakgrund. Men istället var det alltså andra spelare som lyckades under hans styre.
Mm, ja, det är... Och om lite kort då, om nu har vi ändå varit ganska positiva och nämnt de bästa spelarna, har vi några som är i den andra ändan av spektret så att säga, de sämsta, något exempel, Thomas?
Men om vi tänker att Diouf är utom tävlan, han det är ju ja, det behöver vi inte nämna mer, men om man har en sån som Bernard Diomed som kom, gjorde han en sekund i Liverpool. Eller Abel Xavier som vi plockade in. Bruno Cheirou. Vi har Salif Diaw. Det är ju som namn som ja, spontant. Om man räknar bort Diouf, vilken är den sämsta värvningen som Poulier gjorde?
Det beror nog på hur man ser det. Traoré vann ju Champions League. Får man ge honom fri? Kan ju ha varit en sån. Med tanke på hur mycket pengar han kostade ändå. På den tiden 1,5. Cheirou var väl kanske en flopp det också. Det finns en del att välja mellan där.
Det beror jag tänker som Traoré var ändå... För han kom ju...
Han var inte så dyr.
En miljon. Det var ju som en budget... En budgetvärvning, så där var kanske inte förväntningarna så superhöga. Om man tittar till kostnader så... Diaw var ju ändå hyfsat dyr. Så han kostade ju nästan lika mycket som Harry Kewell gjorde.
Mm. Och sen Cissé var ju också en sån här dyr prestigevärvning. Sen att han åkte på... Som en explosiv spelare åkte på två stycken benbrott kort efter varandra. Ja, det får väl... Det är ju en förmildrande omständighet får man ändå säga.
Ja, sen en outsider i det här, det får man väl också säga att Christian Ziege är. Som var i Liverpool mindre än ett år. Ändå han kom i, han gjorde sin debut i september 2000 och gjorde sin sista match i april 2001. Det var ändå en värvning som jag trodde väldigt mycket på. Han hade ju haft en jättebra säsong i Middlesbrough när han kom till oss. Men i Liverpool blev det inte så mycket av det hela.
Nej, och nästa gång vi hörs så går vi vidare med Rafa Benitez som då som du redan sagt, som ni redan har nämnt, är den manager som fick ta över efter det att Holier lämnade. Blir också intressant. Benitez som hade starka åsikter med vilka spelare han ville ha och ibland var inte alltid så jättepopulär bland spelarna. Fråga Xabi Alonso som inte var supernöjd med Benitez vid vissa tillfällen. Men med det börjar på bli dags att stänga för den här gången och nyår ganska snart. Hur ska nyår firas, Per?
Hur det ska firas eller hur jag ska fira det?
Hur ska du fira det?
Med familjen i en av Stockholms förorter.
Mm. Kommer du orka hålla dig vaken till tolvslaget?
Ja, men det tror jag faktiskt. Jag är ju en sån där som går upp sex varje vardag. Så att man får väl sova ut lite längre imorgon. Imorgon som är den 31. Mm. Och se till att kunna hålla sig vaken. Jag tycker det är lite ynkligt att inte kunna hålla sig vaken om man är frisk och vuxen. Så att det får man ju se till att vara.
Lite ynklig, Thomas. Du som småbarnsfar, skulle du... Kommer det att vara en utmaning för dig att hålla dig vaken ända till tolvslaget?
Jag kan säga att min målsättning är att vara vaken vid tolvslaget. Sen om jag håller mig vaken hela vägen fram till återstår väl att se. Men jag och min fru har redan börjat planera att vi börjar kolla på Oppenheimer. Kanske där vi runt 9. Och så hoppas jag att den är tillräckligt underhållande för att vi håller oss vaken till tolvslaget. Så då ska det nog gå vägen. Det blir ju ganska... lugnt nyårsfirande här med en 4,5-åring och en 1-åring. Så vi hoppas väl kanske få sova till 6 imorgon bitti i alla fall. Och sen hoppas att Oppenheimer är så bra som alla säger att den är, så ska vi kunna hålla oss vaken till 12.
Ja, den är lång. Den är lång. Jag såg den på bio och somnade nästan i salongen.
Ja. Nu för tiden är ju, om man ska se en lång film så är det som att se en miniserie, så får man dela upp den på 4 gånger. Men imorgon är det en sån dag som man ska kunna plöja, se en hel film i alla fall, tycker jag.
Plöja en hel film. Ja, det låter spännande. Om inte annat så får du sätta alarm till 12-slaget. 5:12 kan du säga, vaken då i alla fall.
Ja, men det, ja, jag ska vara vaken vid 12-slaget.
Och med det så tackar vi för oss. Tack så mycket för dig som har valt att ladda ner, och god fortsättning får jag säga, för jag utgår nästan ifrån att nyår har passerat, och så får vi hoppas på många bra 2024, att det fortsätter så som 2023 avslutades i alla fall för Liverpools räkning. Tills dess, att vi hörs igen nästa år 2024 alltså. Ha det så bra, och som sagt var, god fortsättning. Hej då! Liverpool.